gonna feel that vibe. I promise y'all. We're
good. Thanks for having the wait.
We good. We good.
Oh, he's thrown out of bounds over on the far side, and there's a couple of penalty flags. This is totally out of control.
Mina damer, mina herrar och damer. Välkomna ännu en vecka till denna succépodd som heter Vadå?
Gnistan och Sheriffen.
Ja, och Olsson, vi ska ju utöka här under hösten när säsongerna i de andra sporterna kickar igång. Men ja, idag ska vi ju surra gissningsvis enbart NFL. Men vi kan ju slänga in lite basket och bara gratulera Tyskland med bland annat Frasse Wagner i laget till ett EM-guld.
Ja, men absolut. Och Giannis fick ju äntligen också, Giannis Antetokounmpo som spelar för Grekland då, landsman för dem och i mitt Milwaukee Bucks, fick ju äntligen en medalj, bronsmedaljen för Grekland. Det är också fint.
Slog Finland hela vägen. Hemmanationen där. Men Tyskland slog Turkiet i finalen, och ska man skryta lite så var det inte bara Frasse Wagner, det var också Tristan da Silva från Magic, och med det lämnar vi basketen. Du, Olsson, ja. Förra helgen, ja. Då snackar vi NFL.
Ja.
Vad fick dig att lyfta på ögonbrynet?
Ja, precis. Ögonbrynet. Nej, men alltså det måste ju ha varit Giants-Cowboys-matchen. Alltså vilken match. På förhand så tänkte man ju så här, det här kommer ju inte bli kul att kolla på. Och sen, ju mer matchen liksom utvecklades, så kände man liksom så här, vilken snusfest i stort sett. Men sen fjärde kvarten, vad fan hände? Alltså jag tror de sista 6 minuterna av bara liksom ordinarie tid var ju liksom, det var bland den mest explosiva fotboll jag har sett på länge. Alltså du måste ju nästan kolla på college för att se matcher gå på exakt det sättet, där varenda drive slutar med en touchdown, och det känns som att hela tiden så är det liksom så här, nästa lag som gör en touchdown, de kommer vinna. Så men nej, nu gjorde de också en touchdown. Alltså det var, snack om Russell Wilson kom liksom tillbaka i sin forna form som han spelade i Seattle Seahawks också. Samma sak med liksom Dak Prescott, såg ju lysande ut där i slutet på den här matchen. Jag var ju liksom blown away, faktiskt får jag ändå säga. Jag trodde som sagt på förhand att det skulle vara en av de tråkigare matcherna, men det slutade bli helgens absolut roligaste att kolla på.
Det som är det mest flippade med hela den där matchen, det är ju alltså att Russell Wilson gör karriärsbästa i passade yards. Då har han ändå liksom spelat i bra lag och varit en quarterback i NFL under många, många år. Alltså vi snackar väl 15 år ungefär på Wilson, och det här är hans bästa offensiva match i karriären.
Ja, det är galet faktiskt. Men Malik Nabers, alltså snacka om att han kom in i den här matchen. Det var ju, jag snackade ju och sa liksom det att men fan, Malik Nabers känns ju på sidlinjen som att han liksom har gett upp, och hela laget i stort sett har gjort det då vecka ett. Men det är det där med vecka ett. Man ska inte dra för stora växlar. Alltså lag spelar vecka ett ungefär som en försäsong. Vissa lag följer upp med vecka två och framåt på exakt samma sätt som de gjorde vecka ett. Och det kan både vara i positiv och negativ bemärkelse. Men snack om att Giants kändes som att de klickade på varenda cylinder de behövde, förutom i övertid. Det kändes liksom som att övertid var verkligen så här, vem som helst kan nu vinna. Och också det kan lika gärna sluta oavgjort, för att rätt vad det var så började ju försvaret faktiskt spela bra i båda lagen i övertidsperioden.
Första där, liksom, gången i hela matchen.
Ja, exakt. Och framförallt sen då tredje kvarten. Det var en riktigt rolig match i alla fall, tycker jag. Så det är den stora positiva takeaway som jag har. Du då, Sheriffen?
Ja, men jag tycker väldigt synd om Joe Burrow, alltså quarterbacken i Bengals, går sönder, drabbas av något som heter turf toe, vet inte exakt vad det är, men han ska ju vara borta nu i 3 månader snackas det om, och ja, det kommer bli samma visa för Bengals det här året också. Det kommer vara ett liksom hypat lag som är i win now mode, med tanke på att spelarna kommer inte vilja vara kvar där när det fortsätter att liksom bli respass efter varje säsong. Och nu var man ju till och med nära att förlora här mot Jacksonville Jaguars. Skulle väl egentligen förlorat den matchen, men att hela säsongen dör redan vecka två för ett hypat lag som Bengals, det tycker jag är väldigt tråkigt. Och samtidigt så är det så här, ja, det finns sådana lag, det sitter liksom i väggarna på Ja, det känns som, alltså, som Cleveland Browns ungefär, ifrån samma delstat. Det kanske är något med Ohio som gör att, att det är fucked up bara. Men så här, det spelar liksom ingen roll vad du gör, utan allt går bara åt pipsvängen i de där.
Oj.
Pipsvängen, det är väl ingen svordom?
Nej, men du sa fucked up, tror jag.
Ja, det kanske jag sa. Förlåt, ja, alla känsliga lyssnare som lyssnar.
Det är nog första gången i den här podden som du säger det.
Ja, nej, men just den grejen att jag tycker så synd om alltså, ja, hela organisationen blir lidande av det här. För det kommer vara när de här nya kontrakten ska skrivas med de spelarna man vill behålla. Då kommer det vara så här, ja, men vill jag vara kvar i ett förlorande lag? Nej, det vill jag inte. Jag går till, ja, vilket lag som är på gång. Buffalo Bills till exempel. Eller ja, nu var jag nära att säga Chicago Bears. Men de ska vi prata om sen. Nej, men lite så. Jag tycker synd om dem.
Ja, jag håller med. Alltså, ja, och det känns lite klassiskt Bengals som du är inne på. Liksom att hoppet finns där. De var ju Super Bowl bara för några år sedan. Men de senaste säsongerna har ju antingen börjat riktigt risigt som förra året. Eller så har Joe Burrow varit skadad. Och då blir det liksom en säsong som lätt känns som att den är över innan den ens hinner börja. Nu har de vunnit två matcher, men de har ju liksom inte chansen med vilken quarterback som helst att lyfta det här laget. Framförallt inte när försvaret spelar som det gör. Men jag tycker man också måste säga om Jacksonville Jaguars, deras beslut att gå för det på fjärde down istället för att sparka ett field goal förstår jag verkligen inte. De hade kunnat punktera den matchen, men istället så bjuder de in Bengals som har kastat 3 eller 4 interceptions in i matchen och kunna avgöra och vinna. Det är som en rookie head coach, alltså ett av de större misstagen du kan göra. Håller du på att vinna matchen, gå bara för att vinna den då. Istället för att försöka vara någon liksom savior och tro för högt om ditt egna lag. När också det laget är Jacksonville Jaguars. Det går ju liksom inte. Men du var inne lite på Chicago Bears. Alltså vilket jävla skitlag det är i år. De spelade dåligt i matchen mot Minnesota Vikings och förlorade den matchen. Minnesota Vikings ska vi kanske prata lite om sen också. Men det var inte en strålande match från deras håll heller. J.J. McCarthy är skadad nu i några veckor i alla fall, verkar det som. Men Chicago Bears, alltså deras försvar håller ju inte överhuvudtaget och deras anfall finns ju inte. Jag menar 52 poäng av Detroit Lions. Det går att säga att Detroit Lions gjorde allting rätt i den här matchen, men jag tror att det handlar mer om Chicago Bears gjorde allting fel i den här matchen. För det känns som att så som Lions spelar mot Green Bay är ett Lions som vi inte känner igen såklart. Så som de spelar nu mot Chicago, absolut, så känner vi igen dem att vara. Men Chicago Bears, alltså, det finns inte mycket hopp där. Jag såg en rolig video, om man har sett filmen Inception. Inte Inception, utan ja, det finns en annan film med Matthew McConaughey i alla fall, där han liksom så här försöker få sitt forna jag att inte fatta dumma beslut. Och så såg jag en video där en person då gjorde narr lite av just den filmen tillsammans med Chicago Bears och menade på att han försökte få sitt gamla jag att inte börja heja på Chicago utan välj något annat lag. Och så såg jag en annan video också där de pratar om 30 stycken quarterbacks har de haft sedan 80-talet. Och det går ju liksom inte. Ingen lyckas leverera i det här Chicago-laget oavsett vad det är för lag. Jag förstår faktiskt inte hur man på 30 år kan ha så lite framgång men ändå vara så hypat lag varenda år.
Nej, men nu det har det ju mycket med att göra att de hade första picket här när de väljer Caleb Williams. Det är alltid det lag som har första picket snackas det om. Det är ofta så. Plus att de hade Hard Knock samma säsong. Ja, det blir att absolut. Folk får upp ögonen för dem. Mm. Men jag är helt med vad du menar. Men detsamma kan man ju säga om årets upplaga av Minnesota Vikings med tanke på att J.J. McCarthy plockades tidigt. Han var hypad inför fjolåret, skadades då på försäsongen. Nu blir han skadad igen, men om man bara tittar på vad han har gjort, det är ju en ny prinsen, alltså en överhypad quarterback som inte gör någonting. Alltså han gör ju inte många rätt, utan han kastar bort bollar och framförallt så hittar han inte Justin Jefferson.
Nej.
Alltså den bästa wide receivern i ligan.
Som han till och med ha... Sam Darnold och Kirk Cousins lyckas sitta framme och se hur de ser ut nu liksom.
Ja, men just den här grejen, när du har en sån spelare som kan slå varenda motståndare du måste söka honom mer frekvent än vad de, gör. Alltså jag tror att det var i match 1, då hade han sin första fångst i tredje korten. Och nu var det någon liknande här i slutet av andra. Så att du, alltså jag tycker att det är ett underbetyg till, det är inte bara till JJ McCarthy, det är till hela deras offensiv och hur liksom koordinatorn styr upp det där. För att du ska, det är klart att de markerar honom mer än de andra spelarna, men du måste söka ligans bästa wide receiver. Det är tjänstefel annars.
Ja, men jag håller med. Jag håller helt och hållet med. Har du någon annan takeaway från veckan som var, sheriffen?
Nej, det är väl bara att det är så jävla sorgligt med, alltså, Miami Dolphins, så jävla dåliga man kan vara. Man förlorar igen, man förlorar hemma mot New England Patriots, man gör en bättre match än i premiären, ja, absolut. Man förlorar bara med 27-33, men det är ju ingenting, ja, någonting funkar väl om man gör 27 poäng, alltså jag tycker väl A-Chain är ganska bra, men annars så, nej, det är bara så här, alltså Dolphins ridå, Minnesota Vikings ridå, New Orleans Saints ridå, och ja,
vilken
det går ridå väl också
upp för Indianapolis Colts, alltså.
Ja, men det är inte jag chockad över. Jag har tippat på de två raka veckor här och det har inte varit något snack, utan de är starka.
Ja, verkligen. Men alltså spöa Broncos ändå, som var i slutspel förra året, och det var en tight match. Alltså där kan man snacka om en match som verkligen kändes som att den avgjordes verkligen på sista. Det avgjordes i och för sig på det sista som hände i matchen, men det var ju en väldigt spännande match rakt igenom. Och Colts då fick möjligheten att sparka in ett field goal med 4 sekunder kvar, gör det, matchen är över, de vinner matchen. Men stort ändå. Och jag tycker Daniel Jones, alltså han är ju årets Sam Darnold. Vi pratade nog om det förra veckan också, men årets Sam Darnold i ny organisation, ett nytt lag runt omkring sig, och levererar väldigt, väldigt bra.
Ja,
det är kul att se.
Och det blir ju så också när du kommer in. Om vi bara tar dem vi pratade om nyss, om vi tar Caleb Williams till exempel i fjol, vi tar JJ McCarthy i år. De har ju helt saknat swag. Det känns inte som att de vill vara på den där planen, medan Daniel Jones nu har liksom, han älskar sin situation som han är i. Så här, jag ska visa världen att Giants hade fel, att alla journalister hade fel som har målat upp mig till en jävla sop. Och det blir så här ramaskri. Ja, men det blev ju ramaskri, ja, när Colts värvade honom och gick ut med att han skulle starta vecka 1. De bara,
alla bara, vad fan tänker
vi? Vi har ju en talangfull quarterback som vi har draftat högt, som dessutom har varit helt okej. Han har inte varit bländande.
Nej,
men de gör liksom klart att Jones ska starta. Och han omfamnar det så jävla rätt. Han går in och gör, ja, slarvsylt av allt motstånd. Han har inlett hur jävla bra som helst. Lag har vunnit 2 raka matcher. Det är bara att lyfta på hatten. Nu han, liksom hur Jones har agerat, den swaggen han har. Titta på, ja, en annan som vi kan nämna som är helt tvärtom ett högt hypat draft pick. Det är ju Bryce Young i Carolina Panthers. Oh, han är likad, alltså det finns ju, man ser i ögonen på honom, han vill inte vara på den där planen. Han var ganska bra i slutet när den här matchen,
ja,
redan var förlorad.
Ja, 27-3 och det var lite
så i slutet av förra säsongen också, att när säsongen redan var körd, då var Caroline, och sprattlade de till och vann några matcher och han såg helt okej ut. Men du måste göra det konsekvent, för att det går inte bara så här, okej, nu har vi absolut ingenting att förlora, för vi har förlorat 14 raka matcher. Nu behöver jag inte vara nervös. Du måste agera som Daniel Jones. Du ska vilja vara i situation, alltså du ska vara den som vill påverka dina egna resultat och lagets resultat i positiv bemärkelse. Han gör touchdowns, han passar fram till touchdowns, han vågar, han gör spektakulära grejer. Han är, jag bara lyfter på cowboyhatten.
Ja, man är såld. Man
är såld.
Men en fråga jag måste ställa, sheriffen. Hur tror du situationen för Kansas City Chiefs kommer att arta sig under den här säsongen? För just nu så känns det som att de har inte mycket på gång. Det känns som ett lag med även Patrick Mahomes som inte alls levererar på den nivå man är van vid. Jag tyckte man såg delar av det förra året, och framförallt under Super Bowl när de helt liksom var stumma i sitt spel. Så tycker jag i den här matchen mot Eagles så känns det lite likadant. Att de har svårt att komma till spel. Det känns som att Mahomes fortfarande någonstans agerar som att han är ligans absolut bästa och kan dominera hela tiden med varenda spel som görs. Men det stängs ner gång på gång och till slut så är det liksom att laget halvt ger upp liksom mot ett Philadelphia Eagles som egentligen bara kör sin tush-push varenda chans de får och lyckas bra med det också såklart. Men det känns som att Chiefs 0-2, det är fan ett stort utropstecken där.
Mm. Det man ska komma ihåg i den här matchen, det är att Mahomes har ju alltså en passning till Travis Kelce i hans händer som studsar ut. Det blir en interception och Philadelphia gör poäng sen istället för att Kansas City Chiefs gör en TD där. Då hade matchen sett annorlunda ut. Det är små marginaler, man förlorar med 3 poäng. Sen är det så här att de har ju haft en svår start, för jag var inne på den när de började i Brasilien, att de är ju liksom spelare som folk känner igen, så de får det är inte att åka på semester och åka dit för Mahomes och Kelce, utan de blir ju nästan mer påpassade än vad de blir hemma i Chiefs Town. Så att det var ju en match som var enklare för Chargers, ett mer liksom no-name-lag. Och sen när man möter Philadelphia, det såg man ju under Super Bowl också i fjol, att Philadelphia är ett lag de har väldigt, väldigt svårt mot. Nu tror jag det, nu så här, ja, de måste börja vinna nu för att de inte ska hamna i någon liksom vinkällare. Men de har ju definitivt laget för att kunna göra det. Det är ju, nu var det lite otur bara här. Men jag tror inte man behöver vara orolig än, men säg att de bara har vunnit en match när de har spelat 5, då är det dags att dra i varningsflaggan och kanske gå efter en Tyreek Hill eller något, så du får in lite mer offensiv flagg.
Alltså de måste ju spela bra i helgens match mot New York Giants. Det måste de göra. Alltså det är en typisk sån match som de egentligen ska vinna, men jag har stora frågetecken. Jag hade lika gärna kunnat ta Giants in i skrällen som jag var inne på innan vi drog igång avsnittet här. Men jag vågar inte i och med att det här Giants, det är Russell Wilson. Det känns var sjunde match kanske är bra för Russell Wilsons håll. Inte liksom varenda. Så, men nej, de har mycket att bevisa tycker jag ändå. För 0-2 för att vara Chiefs, det ser man inte ofta. Och det var länge sedan de stod på 0-2 och dessutom är ett Charger som tycks sticka ifrån. Jag menar, de spelar väldigt bra boll just nu. Har vunnit 2 raka matcher här, den ena mot då Kansas City Chiefs som du var inne på i Brasilien. Men även nu matchen som de spelar i helgen då, också en enkel match liksom för deras del.
Mot Raiders. Men du, på tal om matcher då, vilken match av de som kommer den här helgen ser Dr. Olsson mest fram emot?
Ja, det är en bra fråga, för jag tycker att det är ganska många intressanta matcher här, men den som jag nog absolut ser mest fram emot är faktiskt Monday Night Football, och då snackar jag om Baltimore Ravens mot Detroit Lions. Här tycker jag att det är 2 lag som har haft ganska liksom olika matcher i vecka 1 och vecka 2. Jag menar, Baltimore Ravens mot Buffalo Bills var ju verkligen liksom noll försvar. Nu hade de en väldigt enkel uppgift med liksom Joe Flacco och Cleveland Browns i helgen som var, som de kunde stöka av väldigt enkelt. Och Lamar Jackson hade liksom 4 stycken touchdown-passningar. Han blev säker i och för sig 5 gånger, så jag tycker offensiva linjen är ett stort frågetecken där. Men det såg ju jättebra ut i den matchen också rent offensivt, men desto bättre också defensivt. Det blir en spännande match nu att möta Detroit Lions, som jag tror alla tror att de är helt tillbaka till fornstora dagar, alltså så som de spelade förra säsongen och året dessförinnan. Men frågan är de verkligen det, eller kommer de ställas nu mot ett Baltimore Ravens som kommer någonstans ta tillbaka dem till vecka 1, eller kommer vi få se en ytterligare Buffalo Bills Baltimore Ravens match? Och då börjar man fundera på hur egentligen spelar det här försvaret i Baltimore Ravens när de aldrig kan stänga ner de bra lagen, och hur mycket kommer det påverka dem i slutskedet av den här säsongen? Det är ganska mycket frågetecken i den här matchen tycker jag, för att som sagt, jag var ju lite inne på det med Chicago Bears. Det kändes mer som att de spelar skitdåligt än att Detroit Lions spelar jättebra. Jag menar, de flesta lagen som mötte Chicago Bears i helgen, till och med liksom ställ Jacksonville Jaguars, hade förmodligen spottat upp mer än 30 poäng mot det där Chicago Bears-laget. Till och med Miami Dolphins 100% liksom. Alltså många lag hade kunnat spotta upp likvärdiga poäng som Detroit Lions gjorde mot det här Chicago Bears-laget. Sen kanske inte alla lagen som hade gått för det, som Dan Campbell alltid gör, och verkligen liksom så här, skitsam om det är 6 minuter kvar i fjärde kvarten, vi ska trycka dit dem, en touchdown till liksom. Så bara, okej, okay, vi spelar fortfarande våra starters, absolut, hela vägen in i kaklet, rubbet liksom.
Ja, men så också är det inte många lag hemma, som spelar. Ja, men jag tror också så här, det är hemmadebut, det är divisionsmatch, man vill visa, absolut, efter en svag vecka ett att vi är samma gamla Lions. Och det är också, de där spelarna har ju en inbördes, alltså titta på deras viktigaste offensiva spelare, det är så här, de är ju påkopplade varje vecka. Det är sällan man säger så här, ja, Detroit var bra men David Montgomery var skitdålig, utan det är ju han och Gibbs och Williams och Sant Brown. Mm. De är ju bra alla liksom varje vecka. De är alltid påkopplade, och är de där, då kan de ju absolut rubba ett lag som Baltimore Ravens. För att titta på Derrick Henry till exempel, jämför hans
han
båda två matcher.
Han var ju helt isolerad. Mm.
Ja. Så där är det liksom ups and downs på ett annat sätt. Och ibland är det så här, Say Flowers ser ut att vara bästa wide receiver i hela ligan. Nästa match har han en reception. Där finns det en mer svajighet, medan Detroit är lite mer kontinuerligt påkopplad offensiv. Sen tycker jag att deras försvar har ju, alltså på pappret har ju de mer att bevisa här. De behöver göra en bra prestation för att de ska vinna mot ett lag som Baltimore. För att de... en bra val, Olsson.
Jag tycker det är en spännande match, och den är definitivt värd att sitta uppe för att, alltså, de här två lagen kommer att befinna sig i slutspelet oavsett liksom vad som händer, för att de är för bra för att inte vara där. Men frågan är bara hur deras säsonger kommer se ut och liksom vilka kommer vara de tongivande spelarna. Som du är inne på, Derrick Henry exempelvis. Han har mycket att bevisa, att han kan steppa upp till den nivån som man är van att se honom från. Jag menar, det är ju, vissa spel såg ju mycket bättre ut från deras backup running back än vad de gjorde från Derrick Henry, som dessutom hade en fumble i matchen mot Cleveland Browns. Så det är mycket att bevisa där, och mycket att bevisa för Detroit Lions på sätt och vis också. Att det inte bara var att de mötte ett skitlag som Chicago Bears, utan att vi är tillbaka. Vi har liksom visst nya spelare på offensiva linjen, men vi kan spela exakt samma boll som vi gjorde förra året. Och det där som hände mot Green Bay, det var bara för att det var första matchen för säsongen. Det vill jag se i den här matchen.
Ja, och gissningsvis också för att Green Bay i år är jävligt bra. Men de behöver inte snacka om mer nu.
Nej.
Istället snackar vi om en cool divisionsmatch. För att om det är så att Kansas City Chiefs nu är... Jag är ju på 0-2, så att de har ju inga hugg på divisionsledningen just nu. Men det finns ju två lag som vill visa att vi är det bästa laget i divisionen. De drabbar samman. Och jag tror att det här kan bli en ganska häftig match mellan LA Chargers och Denver Broncos. Två hypade lag inför säsongen. Tycker väl framförallt att Chargers har levt upp till hypen. Man var jättebra mot Chiefs i vecka 1. Och man var... Ja, det var trubbigt första halvlek nu mot Raiders. Men andra halvlek visar man att man är på riktigt. Denver behöver liksom bevisa att de är värda hypen. För att det tycker jag inte de har varit hittills. Även om man har vunnit en match här. Men... spännande. Alltså Chargers...
Jag tycker Bo Nix har mycket att bevisa. Alltså han såg ju absolut bra ut i matchen mot Indianapolis Colts. Och Franklin där, som verkligen hade sin bästa match för sin unga karriär. Jag tror han är 22 år gammal fortfarande. Men de måste ju få in mer Kirtland Sutton exempelvis. Han har varit ganska osynlig de två första matcherna, haft kanske några catches. Men det har liksom inte varit de här stora spelen som man annars förväntar sig se från hans sida. Och jag tycker samma sak lite med deras running back-situation. Att man får inte se riktigt den blossa ut. Utan däremot så tycker jag Chargers, med Keenan Allen tillbaka, så känns det som att nu finns liksom alla pusselbitarna som behövs för att det här Chargers-laget ska kunna vinna divisionen. Och slå ner Kansas City Chiefs för första gången på, jag vet inte, 8 år känns det som Chiefs har vunnit den här divisionen. En väldigt lång tid, och nu är det dags för någon ny att ta den platsen. Och Denver vill ju såklart hänga med fortfarande, men det är hemmaplan för Chargers, så de har inte mile high och altitudsskillnaden där, just Denver Broncos, att kunna förlita sig på heller.
Nej, det enda som är det är att varje gång man målar upp scenariot där man tror på Chargers, då förlorar
vet,
de ju.
Jag vet.
Det är så jävla sjukt.
Det är så jävla typiskt, men Tänk om de för en gång skull, sheriffen, kan de göra så för alla som spelar på Los Angeles Chargers, faktiskt vinna den här matchen. Då tror jag på riktigt på dem. För de har bevisat att de kan vara favoriter. De kan ha folk som verkligen tror på dem. De kan stå i ett vettigt odds men också leverera. Då tror jag fan att Chargers vinner den här divisionen alltså. Oh. Så vinner de den här matchen, vinner de divisionen.
Jag tror ju ur liksom alla, vad ska man säga, om man tar varenda argument spelmässigt för den här matchen, då snackar jag inte tips utan jag snackar spelet på planen, hur de funkar med Keenan Allen och Johnston och hur Herbert har sett ut och sådär. Alltså allt talar ju för Chargers, men det är därför jag fegar ur. Men det ska bli jävligt häftigt för att nu är det upp till, ja, det är upp till dem att visa att vi ska äga den här divisionen. Det är också dags för Denver i sådana fall att visa att ni ska inte dra ifrån. Vi ska se till så att vi har lika många vinster och förluster när den här matchen är spelad.
Ja, det är så jobbigt, sheriffen. Jag känner ju liksom hela kroppen bara säger att nej, Denver Broncos, lägg pengarna på dem. Det är för många gånger som Chargers eller Bengals, de två lagen har ju verkligen varit de som har liksom slagit ner den, klippt liksom hälsenor och knäskålar för den, när man liksom har känt att oh, nu är vi nära. Visst, Bengals vann i och för sig första veckan och även andra veckan, men samma så med Chargers. Men nu känns det som att fan, tänk om de är tillbaka. Nej, jag tror på Chargers, säger jag. Ja. Nej, jag vet inte. Det är nog en match jag inte tippar på. En match som jag däremot kommer tippa på, lite av anledningen att jag tror att omklädningsrummet, spelarna, är lite frustrerade i det här Jacksonville Jaguars-laget bland annat. Och de tar ju sig an Houston Texans, så vi har skuttat in här på skrällen. Och jag kommer faktiskt säga att jag tror mer på Houston Texans i den här matchen än vad jag tror på Jacksonville Jaguars. Dels för att jag tycker quarterback-situationen är bättre i Houston Texans, även om CJ Stroud inte har sett jättebra ut de två första matcherna för den här säsongen. Men jag tycker att de har tillräckligt många bra spelare för att kunna vinna en match mot ett lag som Jacksonville. Det är en divisionsmatch dessutom, så det betyder mycket att vinna just den här matchen. Och Jacksonville historiskt sett har inte varit det bästa laget på hemmaplan heller. Och nu när de också förlorar en match mot Bengals, trots att de plockade på sig 3 interceptions, hade jättestor press på Cincinnati Bengals som också saknar Joe Burrow, men trots det inte lyckas vinna matchen, så tror jag att Houston Texans är för bra för att förlora mot Jacksonville Jaguars. Så jag tror att det här kommer vara matchen där Nick Chubb kommer tillbaka in i det spelet som man är van att se honom från Cleveland Browns-tiden. Han kommer kunna dominera det här Jacksonville Jaguars-försvaret och springa över dem. För jag tror att mycket av moralen bitvis stod när de gick på fjärde och inte lyckades, så Cincinnati Bengals fick tillbaka bollen och lyckades senare vinna matchen. Jag tror att sånt påverkar, och påverkar kanske inte riktigt hur spelarna spelar spelet, men vad de tror om sin head coach och vad de tror om organisationen, vad deras vilja säger att de är beredda på att ge för Jacksonville Jaguars. Och än så länge så tycker jag att mycket talar ju för att Houston Texans är bara ett lag som haft lite trubbiga matcher med två första, men potentialen finns där. Så jag säger Houston 2,05 gånger pengarna.
Ja, då kryddar jag oddset till 2,23, den jag ska ta här, för att det är matchen då mellan San Francisco 49ers och Arizona Cardinals. Om man bara baserar på the eye test från den här veckan som var, så spelade ju då San Francisco borta mot det sämsta laget i hela ligan, New Orleans Saints, förlåt. Det har ju mest med quarterbacken att göra. Rattler är liksom ingen Mahomes eller
nej, det Tannehill,
höll jag på att säga. Dan Marino. Men de är ändå nära att förlora den där matchen. De har lite tur att de missar några field goals. Och sen är det ju lite skador också på Sam Fran. Alltså man saknade Brock Purdy. Jag tror att han är borta den här matchen också. Att det blir Mac Jones som spelar. Kittle är borta. Och då är inte deras trupp så bred när man dessutom har släppt en spelare som Debo Samuel till exempel. Så att man har liksom inte den här offensiva bredden som man har haft tidigare säsonger. Och tittar man på Arizona Cardinals, nu blev det ganska jämnt till slut nu när de mötte Carolina senaste matchen, men det var ju som sagt 27-3, sen slutar de att spela. Så länge de spelar, så länge de gasar, så är ju liksom Kyler Murray och Connor och din polare med nummer 18 där som jag tappar namnet på.
Marvin Harrison Jr. och även McBride.
Fin. McBride är fin, men inte lika fin i år som i fjol. Men han kommer nog komma igång han också. Så jag tycker ändå att så här, baserat bara på hur det har sett ut, så har det varit knackigt för San Francisco. Krille McCaffrey drar ett jävla lass. Arizona glänser så länge de behöver glänsa. Sen när matchen liksom är vunnen, då slappnar man av och det ser förjärligt ut. Men det känns som att när man åker till Santa Clara där i San Francisco, då vill man nog vara påkopplad i 60 minuter. Och jag tror att är de bara där, så kommer de åka därifrån med en skrällseger i bagage.
Alltså andra halvan av Arizona Cardinals matchen var ju typ halva Arizona Cardinals försvar skadat. Så de hade ju ganska stora problem där också. Och det var ju det som också lät Carolina Panthers komma in i matchen. Det var så extremt mycket flaggor i den matchen också i slutskedet. Mm. Där det kändes som att Cardinals i stort sett punkterar möjligheten själva till att kunna dominera den matchen. Jag menar, pass interference med flera hela jäkla tiden och ställa upp sig liksom offside som försvarsspelare och så vidare. Kan de bara spela bra fotboll och förhoppningsvis limitera skadorna åtminstone i andra halvlek, så absolut, då har de en stor chans att vinna den här matchen. För det är som du säger, 49ers just nu ser ganska knackiga ut och det är tungrot deras spel, och såklart deras skadesituation är inte den bästa heller. Så nej, det är två lag egentligen som har en del skador som kan öppna upp den här matchen för bägge sidorna. Men jag tror att Cardinals är de som är i bästa situationen att kunna kapitalisera på just de möjligheterna som öppnar upp sig.
Mm. Vet du vad jag får upp nu på min dator här när jag sitter och spelar in?
Nej, vad får du upp?
Vindvarning. Vet du vad det innebär?
Oj, nej, ja, förmodligen att det kommer blåsa ganska mycket. Eller blåser. Ja,
men också billig el. Det är nice.
Oh, det är bra. Det är bra. Mm. Jag fick precis upp ett sms här från sambon. Och hon skrev att kom ihåg att sätta i laddaren till elbilen innan du går och lägger dig. Så kanske finns någonting där. Men det är ju som du är inne på. Elen är inte billig förrän imorgon då. Fan också. Aldrig tur.
Det blev bra det. Du, det blev bra. Mm. Nu skuttar vi till sista lilla programpunkten då, där vi har en favorit som håller, det vi kallar för lätta stålar på stockholmska. Vad tror vi då?
Ja, här kan man inte snacka om en jättefavorit direkt när det kommer till oddset. 1,92 gånger fläsket versus 1,96. Men det är Dallas Cowboys som tar sig an Chicago Bears. Så jag tycker Chicago Bears de två första veckorna har visat sig vara ligans sämsta lag. Släpper man in 52 poäng mot Detroit Lions som i stort sett bara lekstuga med en, då förtjänar man inte stå i 1,96 gånger fläsket, utan då ska du stå i 3 gånger pengarna. Dallas Cowboys har ju inga liksom markanta skador i sitt läge just nu som ska påverka den här matchen. Jag tycker Dallas, även fast det var liksom en match där de bjöd in mycket New York Giants och Russell Wilson, precis som du var inne på, hade sin bästa match också för sin karriär, så känns det som att Cowboys åtminstone har hittat det offensiva. Nu ska de bara klicka det defensiva tillsammans med exempelvis Kenny Clark som de fick i Micah Parsons-traden. Men jag ser ju att det här Dallas Cowboys-laget kommer kanske inte ha lekstuga, men att de kommer vinna till 92 gånger pengarna. Absolut, alla dagar i veckan att jag tar det. Jag känner ju att på varenda position så fungerar det bättre i Dallas än vad det gör i Chicago. Så nej, och att Chicago ska bouncea tillbaka mot Dallas, det tror jag inte heller. Så,
två snabba då, Olsson. Mm. De har ju värvat en försvarare, på tal om tidigare stortalanger. Man har ju tagit in Jadeveon Clowney i Cowboys nu, försvarsspelare som draftades av Houston. Och ja, spåddes väl en lysande framtid, var väl lite för mycket strulputte, men jag tror att det kan vara ett jävla lyft för detta Cowgirls. Och sen sa du också att Chicago är sämst i ligan. Jag skulle ju inte, om de skulle ringa så här, ring, ja, sheriffen speaking. Jag kände, det var från Chicago Bears här. Vi tänkte, om vi byter hela vårt lag mot hela ditt lag, alltså Miami Dolphins, tar du det? Då hade jag ju sagt ja.
Hade du det? Nej, ja. Sheriffen. Jag tycker Miami, åtminstone i matchen nu senast, visar att de ändå har en viss offensiv talang. Jag menar, de hittade fram både till Jalen Waddle, de hittade fram till Tyreek Hill. A-Chain ser ju bra ut, och även Tua bitvis liksom kunde hitta fram till då sina wide receivers. Medan Caleb Williams, alltså det ser ju bara alltså pyspunk ut. Han hittar till Rome och Duns, men jag menar, var finns DJ Moore någonstans? Var finns DeAndre Swift? Han kom in i en zone, absolut, men han har ju också liksom famlat bollen. Jag vet inte om det har varit båda matcherna, men han gjorde det i den här matchen i alla fall mot Detroit Lions. Så det går liksom inte. Det finns ingenting i det här Chicago Bears-laget som jag tycker känns bra. Och därav så Dallas allra i veckan. Chicago Bears just nu är det sämsta laget i ligan.
Mm.
Sämre än Carolina Panthers.
Jag svarar väl på din fråga där, vad DJ Moore var. Ja, han kanske lever upp till sitt namn och står i DJ-båset och glömmer att vara på planen. Men okej då, så. Chicago ringer, hej, vill du byta oss mot Miami Dolphins? Svar ja, om jag får behålla min nummer 28, A-Chain.
Mm.
Då har vi en deal.
Ja, absolut. Men nej, du vill inte ha Caleb Williams. Det vill du inte, sheriffen.
Jo, hellre än Tua just nu. Ja, det vill jag. Men skit i mig. Ja, nu ska okay. Vi ta på sista, det lät snuskigt. Vi ska sista skrällen här. Laget som jag älskade och blev alldeles hänförd av i vecka 1, New York Jets. Jag trodde ju då att de gjorde en jävla dundermatch när de precis förlorade hemma mot Pittsburgh. Men jag tycker att det visades nu i vecka 2 att Pittsburgh är sämre än vad man tror. Man stod för en väldigt dålig insats mot Seattle Seahawks, trots att Bruce Dickinson sjöng nationalsången, sången i Iron Maiden.
Det är coolt.
Och New York Jets var ju också verkligen pissdåliga. Nu mötte de ett väldigt svårt motstånd, Buffalo Bills, men förlorade klart. Och då tror jag så här att då har man den här matchen de gjorde vecka 1 när jag blev kär i dem. Det var liksom en förälskelse som bara varade i en vecka. Nu är de så här, nej, jag vill inte ens röra vid dig vid radiostyrd polygrip. Utan ni får, nej, bort, jag vill inte se er. Oavsett om ni har bikini eller stringkalsonger eller water truck. Sitt, bort. Så, nu kommer de.
Kan du tänka dig Quinn and Williams i bikini?
Uffa mig. Men nu ska de åka till piratskeppet där i Tampa och spela mot Tampa Bay Buccaneers. Ett väldigt svårspelat lag, ett väldigt tufft lag, bra defensivt. Nej, det kan bara sluta på ett sätt. Alltså, Tampa Bay kommer vinna det här. New York Jets flög nästan vecka 1, men nu har de kraschlandat, tyvärr. Tampa vinner.
Jag tycker minus 6,5 den här matchen är ju givet, om jag ska vara ärlig. Mm. Alltså, det känns inte som att det kan sluta på något annat sätt än att Tampa Bay Buccaneers vinner den här matchen med typ 14 poäng. Framförallt inte nu när Justin Fields dessutom kommer att vara borta. Jag vet inte vem deras backup quarterback är, om jag ska vara ärlig, men det kommer inte se bättre ut än deras starter. Så enkelt.
Nej, för han kommer funka vara jävligt bra där.
Ja, och det kommer vara ganska tufft mot Tampa Bay Buccaneers. Ungefär lika tufft som mot Buffalo Bills. Så nej, det blir en överkörning, definitivt. Trippel då, sheriffen. Ska vi bjuda på det också? Eller vad säger du?
Jag kan inleda och säga lite touchdown-görare. För att det här
det
är ju,
gillar man alltid.
Det här är ju simple, eller vad säger man? Piece of cake. Atlanta Falcons, Bijan Robinson. Han gör inte bara en, han gör två touchdowns borta mot Carolina Panthers. Då får man ju upp oddset lite.
Det får man.
Sen har vi ditt favoritlag, Green Bay Packers. Jag har ju, det här smärtar ju att säga, men jag tycker ju att en viss tight end där med nummer 85 på ryggen och Kraft i efternamn är en jävligt härlig spelare. Packer. Så att han kommer ju även han göra en TD. Och sen är det ju som alltid när Philadelphia Eagles spelar att de kommer göra en tush-push. Och vem är det som gör det? Jo, det är Jalen Hurts. Så han kommer springa in. Och sen vill man addera så man får lite odds. För det gör väl inga odds. Det är väl att Saquon Barkley också gör TD. För att två lågoddsare tillsammans blir ändå ett okej odds. Så att både Barkley och Hurts gör touchdown i Eagles. Bichon gör två och Kraft i Packers gör TD. Då har du ett ganska okej odds, tror jag.
Ja, men det har man. Definitivt. Jag kommer också kika lite på touchdown-görare här, sheriffen. Jag säger att Cam Scarabou i New York Giants kommer göra touchdown mot Kansas City Chiefs i Sunday Night Football. Jag vet inte exakt vad oddset kommer stå i just att han ska göra touchdown, men jag tycker att fan han har sett bra ut de två första matcherna, och framförallt matchen mot Dallas Cowboys då. Cowgirls. Så jag tar Cam Scarabou, och sen tror jag att Romeo Doubs, med tanke på situationen med Jaden Reed då, som har opererat sig och borta 68 veckor eller till och med på obestämd tid, att Romeo Doubs kommer ha en stor möjlighet att faktiskt få upp hans spel ännu mer. Han har sett bra ut och i de två första matcherna fångat några ganska stora viktiga passningar och också hade en touchdown i vecka ett, men jag tror att hans spel kommer att lyftas i den här matchen mot ett Cleveland Browns också, för att mycket fokus kommer nog ligga på Matthew Golden, deras tilltänkta nummer ett wide receiver. Så Romeo Doubs kommer ha mycket möjligheter. Och sen tror jag att det är dags för Terry McLaurin att äntligen blossa ut i den här säsongen. Han kom in i off-season ganska sent med tanke på kontraktssituationen där. Så han har liksom inte haft jättemycket tid tillsammans med Jaden Daniels att spela ihop sig. Och därav så har också Jaden Daniels förlitat sig lite mer på exempelvis Deebo Samuel. Men man fick se i matchen mot Green Bay att mot slutet på den matchen så börjar Terry McLaurin och Jaden Daniels att hitta varandra bättre. Och jag tror att oavsett nu om Jaden Daniels kommer spela den här matchen eller ej, så tror jag att man kommer få se mer av Scary Terry. Så att han gör en touchdown, det tror jag.
Mm. Ja, ja, det här är ett spel på tre.
Det är alltid fint med lite touchdown-görare. Det som är det roligaste med det egentligen, sheriffen, och till dig som lyssnar, är ju faktiskt det faktum att det kan hända när som helst i matchen. Det kan vara två minuter kvar så länge matchen är tight, eller att laget som försöker göra en touchdown då ligger under. Så har liksom möjligheten att de här faktiskt sitter. Jag menar, i första omgången Chubba Hubbard, man trodde ju liksom att det här Carolina Panthers-laget har ju liksom ingenting att komma med. Ditt spel, tyvärr, sheriffen, kommer inte att sitta. Men så helt plötsligt så kommer Chubba Hubbard där med en 50-yard-springning och gör en touchdown.
Två minuter kvar.
Två minuter kvar i matchen, precis. Så allting kan hända, och det är det som är så roligt. Så även om du har liksom, det är det jobbiga, liksom, har du spelat på fel lag och du börjar känna att nu ligger de under 27-13 eller någonting med en kvart kvar. Då känner du ganska snabbt att fan, det är över. Men touchdown-görare, tummen upp. Så länge du inte lägger två i samma match och ingen av dem har gjort en touchdown i fjärde kvarten, då är det lite tuffare.
Mm. Ja, men nu har du. Det är bara mosa in, så jobbar vi in det på söndag.
100%.
Och i natt så jobbar vi väl in ytterligare en, vi spelar in det här sent torsdag, så att i natt jobbar vi in en klar förlust ytterligare för Miami Dolphins borta mot Bills, tyvärr.
Vad lägger du där på riffen? Minus 21 eller? På
Bills? Ja, det blir väl något sånt. Vad kan de vinna med? 40-13 kanske?
Ja.
Vad blir det? Blir det 27?
Ja, du får minus 24,5 här, sheriffen, för 5-10 gånger pengarna.
Ja,
200 spänn på det, så har du en 1000-lapp.
Det är bara att hugga. Du, nu ska jag upp och titta lite Champions League här, vet
du,
Olsson.
Det gör du rätt i, Larsson. Det gör du rätt i.
Bra krigat. Ni som lyssnar, vi hörs om en vecka. Och trots att jag inte tror på mitt lag för 5 öre, go Finns, go.
Go Pack, go. Gud vad bra det ser ut att vara.
Ja, det är väldigt dåligt nu, vet du. Åkte han in en tunnel,
Olsson? Life is good.
Förmodligen. Right on.